Vi ska samlas kring ämnet Gamla förbundets offer, förebilder på Kristus och hans nya förbund. Låt oss börja med att be. Herre, vi ber, låt din helige ande göra så att när vi läser ditt ord att det blir till frälsning, frälsningsvisshet för oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. När man läser om offren i Gamla testamentet i tredje Moseboken så kan man tycka att det är lite tungt att läsa och man kan uppleva det som att man inte riktigt, det ger inte så jättemycket. Och därför kan det vara bra att liksom samlas omkring ett ämne som ett bibelstudium där man liksom får lite hjälp att se kopplingarna. För att tredje Mosebok är ju en slags instruktionsbok för de levitiska prästerna. Och ni vet ju hur det är med instruktionsböcker, att de ofta inte är så jätteintressanta. När man köper en pryl så ofta orkar man inte ens öppna instruktionsboken, för man tycker det är tungt. För det här är ju instruktioner om hur de skulle göra. Detaljerat, precis som om det finns en instruktion om hur man ska byta ett avgassystem. Så hur ska du ska skruva ut den där skruven och den där och så ska du lyfta ner det. Och det, de flesta av oss tycker att det är lite tungt och vi får inte så mycket av det. Så det kan vara bra att man stannar omkring det som ett bibelstudium. Och det är så att tredje Mosebok nämner 5 stycken grundläggande offer. Brännoffer, matoffer, gemenskapsoffer, syndoffer och skuldoffer. Och så är det faktiskt i Nya testamentet att vi har nytta av att studera detta. Paulus skriver i Romarbrevet 15. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Så att även om vi inte längre i det nya förbundet offrar på det sättet som de gjorde på det gamla testamentets tid, så har vi nytta av att studera allt i gamla testamentet. Vi ska börja med att studera brännoffret. Och det är alltså så att tredje Mosebok kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, där går de igenom de här 5 grundläggande offrarna. Så att nu tar vi dem i den ordning som det står i tredje Mosebok. Först brännoffer. Brännoffer var så att det som var speciellt med brännoffer var att man brände hela djuret. Det gjorde man inte med de andra offrarna. Men här brändes allting på elden, utom huden. Men allting, fett, kött, ben, huvud, fötter, alltihopa brändes upp. Och det var inte vilka djur som helst som skulle användas, utan de måste vara felfria. Det ska vara fläckfria, perfekta djur. Och när man sen, när prästerna skar upp de här djuren, Så skulle man också ta ut vissa delar och tvätta noga. Så det skulle inte vara så att det var kvar matrester eller någonting sånt där. Utan det skulle vara jättefint, perfekt, rent och gott det som lades på altaret. Och så står det: för att bli till försoning skulle offraren själv, inte prästen, lägga handen på djurets huvud och slakta djuret inför Herren. Så själva den grundläggande slakten, dödandet av djuret och grundläggande, det gjorde den som hade syndat. Den som kom dit och ville ha försoning. Man skulle själv lägga händerna på bockens, eller om det var en bock eller en bagge eller en tjur, själv lägga händerna liksom för att markera att nu i någon mening ger jag, det här är, det är jag som nu dör. Det är liksom, den här representerar mig. Och så står det att röken steg upp som en ljuvlig doft för Herren. Ni vet ju hur gott det luktar med grillat kött. Det luktar jättegott. Och så som en ljuvlig doft skulle det stiga upp inför Herren. Och då gav det försoning. Sen skulle prästerna ta blodet och stänka det runt omkring på det stora altaret som stod utanför tabernaklet eller utanför templet. Det fanns ett stort, stort altare där. Så skulle de stänka på väggarna på det här. Så man tog vara även på blodet. Det var det speciella med brännoffret, eller heloffret som man också kan säga. För det var hela djuret och det brändes upp allting. Det här är det mest grundläggande offer som finns i Bibeln. Det här är det vanligaste, det som man ser tidigast i Gamla testamentet, det är brännoffer. Det fanns innan tredje Mosebok. När Noa och hans tre söner och deras fruar, hans egen fru, hade stannat på Ararats berg, så står det: Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade ett brännoffer på altaret. När Herren kände den ljuvliga doften sa han till sig själv: härefter ska jag inte mer förbanna marken för människornas skull, för hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag ska aldrig mer döda allt levande som jag nu har gjort. Så när Gud kände doften av brännoffret, så var det som att hans liksom sinne stillade sig. Så var det som om vreden liksom lägger sig. Sen jag ska aldrig mer göra om det här. Betyder inte att det var fel det han gjort, absolut inte. Men det är liksom offret, så verkar det på Gud att han känner den ljuvliga doften och så blir liksom en försoning. Och så kan vi i Nya testamentet läsa att Jesus kallas för ett lamm utan fel och brist. Han är ett lamm utan fel och brist. Så brännoffret, men det gällde också påskalammet och så vidare, det var samma sak, att det skulle vara utan fel och brist. Men Jesus är just, allt detta förebildar honom. Så står också i Efeserbrevet 5, vers 2: Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Och det är precis de här orden som används i Gamla testamentet. Ett väldoftande eller ljuvligt doftande, det är samma ord. Offer för Gud. Kristus har sin död blivit en god doft inför Gud. Hans vrede stillas. Han förbannar inte. Han tar till, så att säga, det har blivit en försoning. Det har trätt ett offer emellan. Kristus har älskat dig och utgett sig själv för dig som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Det känner Gud doften av, och så får du vara fredad, du är försonad med Gud. Så ska vi gå igenom matoffer, det andra offret som nämns. Det var inte ett djur. Det är det enda offret som inte är djur, utan här är faktiskt frågan om mat. Man skulle använda osyrat bröd. Man kunde också använda direkt mjöl bara. Istället för att komma med bröd kunde man komma med mjöl. Men det skulle också vara olivolja, rikligt med olivolja. Och det skulle vara salt. Salt skulle vara till alla offer faktiskt. Och därtill skulle man lägga rökelse som också doftar gott. Och här kan vi fundera lite kort på de här, det här med att det ska vara osyrat bröd för det första. Det är ju någonting som betecknar att det inte finns synd. synden beskrivs i Nya testamentet som liknas vid syran i bröd. Ni vet, jäst, det jäser upp, sväller upp med brödet så det liksom ser större ut än vad det egentligen är. Och vi blir ju lätt stora och uppblåsta. Men här skulle det vara osyrat bröd. Det ska inte vara mer än vad som faktiskt syns. Det ska vara vad som syns. Och det skulle vara gjort av fint mjöl. Inte grovmalet utan fint vete eller kornmjöl. Och det betecknar nog detta att det ska vara fullkomligt, perfekt, gott. Olja i Bibeln stående betecknar ju den helige ande. Och här står det skulle hällas rikligt med olja. Ja, det används inte det uttrycket, men det var så flera liter i samband med de här offren. Jättemycket olivolja. Litervis. 2-3 liter vid olika offer. Och salt skulle också finnas, och det står nog just för det här att det bevarar. Det är liksom ett, dels håller det friskt, men det är också det är som ett förbund. Det är bestående över tid. Det är någonting som gäller länge. Salt. Så rökelse som också doftar gott. Sen nämns faktiskt inte här, men senare, att man vid de flesta som uppfattade matoffer också offrade faktiskt vin. Och på ett ställe står det så här som jag tycker är intressant. I helgedomen, alltså inne i tabernaklet eller templet, så ska dryckoffer av stark dryck utgjutas åt Herren. Alltså hälla drycken inne i templet, inne i tabernaklet. Det här offrades ofta tillsammans med brännoffer. Så man hade dels ett brännoffer där man brände upp allting, kött. Och så la man det här liksom ovanpå eller i samband med det. Så att det var både brännoffer och matoffer samtidigt. Och det här offret var sånt att prästerna som jobbade där, de fick äta av det också. Så man brände inte upp allting, utan det var också till mat för dem. Det var en del av vad de skulle ha att leva av faktiskt. Det var en del av deras inkomst att få del av offrarna, vissa offer. Och så står det att detta ska vara ett påminnelseoffer. En ljuvlig doft för Herren. Återigen en doft som liksom stillar. Ljuvlig doft, ett påminnelseoffer. Det förklaras inte vad som menas med det, det står bara påminnelseoffer. Och märkligt nog är det också så att den som berörde det här matoffret blev helig. Så den som tog i det här matoffret blev helgad. Vad betyder det? Så kan vi undra, på vilket sätt kan det finnas något förebildande i detta? Och en sak där den just nämns dryckoffer, matoffer nämns inte i Nya testamentet vad jag har sett. Ordet dryckoffer finns faktiskt. Paulus säger själv offras jag redan som ett dryckesoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Han visste att hans blod snart skulle utgjutas på marken. Han blev halshuggen. Så han räknar sig själv som ett dryckesoffer. Men frågan är om inte detta ändå framförallt är en bild på Kristus och hans försoning. Och lägg märke till att det är osyrat bröd och vin. Man kan också tänka på hur Jesus instiftade nattvarden samma dygn som han dog på korset. I judisk räkning så var det samma dygn. Det var torsdag kväll. Han dog fredag dag. Men det är samma dygn. Det är inte som för oss två olika dagar. Utan det är ett samma dygn. Så jag tänkte, kan det vara så att liksom detta brödet och vinet. Liksom, så som han som brännoffer på korset. Så i samband med det så instiftade han också nattvarden. Han använde i vart fall osyrat bröd och vin. Lät lärjungarna äta av det. Och sa att gör detta till min åminnelse. Min påminnelse. Och det är till syndernas förlåtelse. Den som berörde matoffret blev helig. Ja, det här lämnar jag åt er. Det står inte i nyhetsmentet exakt så här är det. Men vi ser paralleller som vi kan fundera på. Sen gemenskapsoffret. Då är vi tillbaka till ett djur återigen. Det här var ett frivilligt offer och det offrades inte för att försona sig med Gud eller få förlåtelse, utan som ett tack för att Gud redan hade låtit den bli försonad, eller för att man hade fått en gåva, ett bönesvar, eller Gud hade räddat eller gjort något gott i ens liv, så vill man bära fram ett tack. Så kunde man bära fram ett gemenskapsoffer. Det betyder på hebreiska har det med ordet shalom att göra egentligen. Så ett frids- eller fredsoffer. Att det, och frid på hebreiska är inte som för oss. Att det är inte begränsat att det bara antingen en känsla. Det är inte heller att det bara är fred runt omkring. Utan det är som en, att det överhuvudtaget är en, att det allt är underbart. Full harmoni. Gott på alla sätt och vis. Så det är ett mycket bredare begrepp. Här vill man visa att man är, tacka Gud, och det är så gott. Tack Gud för allt gott du gör för mig. Tack så underbart vi får ha det tillsammans. Det är ett sånt, så det menas. Här skulle man bara bränna fettet och njurarna. Fettet doftar ju särskilt, eller fettet var särskilt liksom eftertraktat på den här tiden. Kanske doftar godare än köttet, jag vet inte riktigt. Men i alla fall var det fettet och njurarna skulle brännas. Och då står det, Arons söner ska bränna det på altaret ovanpå brännoffret som ligger på den brinnande veden. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Så hade man alltså först offrat ett brännoffer för att försona synd. Och så kom det här och las ovanpå som ett tack. Det var inte till försoning, men försoningen fanns där. Det var liksom huvudoffret. Och så kom det här i tillägg som man la ovanpå. Tack Gud för att allt du har gjort för mig. Tack för att du försonar mig. Tack för dina gåvor. Och så steg det också upp som en ljuvlig doft för Herren. Man kunde använda olika djur, både tjurar och baggar och getabockar. Och det här var också, det som var speciellt med det här offret var också att det blev sen en måltidsgemenskap. För det här köttet, till skillnad från köttet med de andra offren, det här köttet så fick den som kom med offret äta upp själv det mesta av det. Och det blev ju jättemycket mat. Tänk att gå med en hel get. Eller till och med en hel tjur. Förstå vad mycket kött det blir. Och så får ges lite åt, så att säga, Herren. En del får prästerna. Och så de som kommer får äta. Och det blir så mycket så att man kunde bjuda andra människor också. Det blir en stor gemenskap. Och man skulle äta det. Man fick inte ta med det hem och äta lång tid framöver. Utan skulle ätas inom, jag tror det var 2 dagar. Eller om det rent var bara på en dag. Så det var en underbar glädjemåltid. Shalom, gemenskap. Men Gud och människor där, ett tack. Men det står att förutsättningen var att man var ren. I gamla testamentet så kunde man bli oren av olika anledningar. Till exempel vid menstruation eller vid mensflytningar eller vid vissa sjukdomar. Man hade tagit en död människa och olika sådana saker gjorde att man räknades som ceremoniellt oren. Och då fick man inte ta del av det här offret då, utan man skulle tvätta sig i vatten och sen blev man ren. Man skulle också ofta vänta en tid. Så att det var inte så att det här var ett offer, så att säga, som vem som helst fick delta i, utan det var att ta del av den renhet som Gud erbjöd och sen äta av det. Återigen så går mina tankar till den heliga nattvarden. Den kallas ju ibland för eukaristi, som betyder egentligen på grekiska tack. Och det är ju också en måltidsgemenskap mellan de troende och Herren Jesus. Där vi får äta rikligt och glädja oss. Men också, här är förutsättningen att vara ren. Ni vet att nådemedlen i Nya testamentet är inte likadana allihopa. Det har aldrig varit så att man till exempel går ner med nattvard på byn och delar ut till människor. Dopet, det är liksom precis som i gamla, som att man skulle tvättas och sen delta i måltiden. Det var samma påskalamm, fick inte heller där delta om man inte var tvättad och renad. Så det var inte en måltid för alla människor, utan för de som tar del av den renhet som Gud erbjuder. Och så är också nattvarden att man blir döpt i Jesu namn och man lever i syndernas förlåtelse, i bön om syndernas förlåtelse. Det är inte så att vi använder nattvarden som vi använder predikan. Predikan kan predika till vem som helst. Nattvarden gör vi inte så med, utan det är den som är döpt och som i syndaförlåtelse vill hålla sig till Herren Jesus. Tänk på att vi varje nattvard faktiskt brukar vi ha syndabekännelse. Det har faktiskt lutheranerna infört, men det måste man inte ha. Man måste inte ha inför varje nattvardsgång en syndabekännelse. Men tankegången är just den att vi deltar inte i nattvarden bara som om det vore vad som helst, utan så som renade i genom Jesus, så som den som har tagit del av den förlåtelse som Gud erbjuder. Det är alltså i grunden ett tack, det här offret. Och offraren skulle lägga sina händer på djurets huvud och liksom i någon mening så blir det som att man säger att du är nu jag. Så man säger liksom till djuret att nu är du jag. Du offras. Det är liksom jag som offras, fastän du gör det istället för mig. Men att man då lät djuret dö, det var liksom en uttryck för att Herre, allt har du gett mig och jag är din. Gör med mig vad du vill. Jag tillhör dig helt och hållet. Det var liksom ett överlåtande, ett fullständigt överlåtande som ett tack för vad Herren hade gjort genom syndernas förlåtelse och sina goda gåvor mot den personen. Och så skriver Hebreerbrevets författare så här, och det kanske anspelar just på det här offret. Låt oss därför ständigt genom Jesus frambära lovets offer till Gud. En frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud. Här är alltså inte frågan om försoning. Det har Jesus gjort. Men genom Jesu försoningsoffer får vi också, så att säga, offra åt Gud genom att tacka honom och genom att göra gott för andra människor, så som de i gamla testamentet kunde bjuda in människor att äta tillsammans. Så på det sättet så säger Nya testamentet kallar oss att offra till Gud, inte till försoning, men som tack och till glädje för andra. Och i Rombrevet står det: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet, alltså tack vare att Gud har varit god mot er, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Det blir liksom ett doft, en ljuvlig doft som Gud tar emot genom Kristus. Så kommer vi till syndoffret. Det här offrade man specifikt just för synd. Nu kommer det tydligt fram att det handlar om att man har syndat mot Guds bud. Men det var synd av misstag. Synd man hade gjort utan att man kanske inte visste om att Gud hade sagt en viss sak i lagen. Eller man hade råkat göra en viss sak. En del av oss, vi tycker ju att vi inte är skyldiga om vi råkar göra en sak, eller hur? Att, ja men jag visste inte. Nej, du visste inte. Nej, men då är det ju inte ditt fel. Hur är det med svensk lag? Hur säger den om jag råkar köra 90? Det var en 50 sträcka, men på riktigt, jag såg inte skylten. Helt ärligt, jag såg den inte. Och jag kör 90. Vad säger då farbror polisen? Ja, så du visste inte. Nej, men snälla någon, kör vidare. Är det så lagen fungerar? Nej, inte heller svensk lag är sån, utan man döms efter vad lagen säger, inte om man visste om det eller inte. Det kan ju vara så att man själv kan, ja men man kan säga till polisen, låt säga att jag har begått ett skattefiffelbrott, jag köper en snygg bil, skriver den på firman, den ska överhuvudtaget inte ha någonting med firman att göra, utan jag använder den för eget bruk, men jag har hört att man kan skriva den på firman. Så gör jag det. Så uppdagas det, men vänta, den här har ingenting med din firma att göra. Nej, hur så? Men det är inte så att du har ju så undvikit massa tusen lappar i skatt för att skriva. Ja, men så får man inte göra. Och så om man då säger så här, men det visste jag inte, jag har inte ens en lagbok hemma. Nej, så du har ingen lagbok hemma? Nej, men då lägger vi ner det här. Och jag kan bevisa det, jag har aldrig ens försökt att kolla vad som gäller. Ni kan söka genom min dator, jag har aldrig googlat på vad som gäller med att skriva över saker på firman. Ingenting. Nej, men då är du oskyldig. Du visste ju inte. Är det så det fungerar? Nej, vi förväntas ta reda på saker och ting. Och vet vi inte så blir vi ändå dömda. Nu är det så att det är ju klart mycket värre om man visste och gjorde. Men man är fortfarande skyldig. Och de synder som räknas upp här, det är synder av misstag. Nämns radda olika synder av misstag. Man visste inte om det, hade inte hört om den lagen, råkade göra det. Man måste ändå offra syndoffer. Och här är det inte frivilligt, här är det måste. Annars är man dödens. Här måste man offra. Gud accepterar inte att man, det går inte att smita undan med att jag visste inte bättre. Syndaren eller syndarna, om det var flera, skulle lägga händerna på djurets huvud och slakta djuret inför Herren. Så det skulle markera att vi har gjort fel, och det här är i viss mening, det är liksom vi, det här är djuret, symboliserar liksom vi. Så nu lägger vi synden över på djuret och så slaktas den. Egentligen är det ju min strupe som skulle gå, men istället får det här djuret. Jag överför liksom mina synder på det. Och så får den dö istället för mig. Den liksom är jag nu. Om det var en offerpräst, alltså en levitisk präst, eller hela folket som hade syndat, det var en synd som gällde alla, eller de flesta, så skulle också blod stänkas inuti tabernaklet eller templet. Då skulle prästen gå in och stänka blod 7 gånger framför förlåten, draperiet in i det allra heliga. Så 7 gånger skulle stänkas blod mot den här, eller inför den här förlåten. Och dessutom skulle man stryka blod på rökelsealter som stod inuti det heliga templet på alla 4 horn. Det fanns horn som stod där, skulle man stryka blod. Varför det? Jo, det som är speciellt för det här offret, det är att synden smutsar ner. Blodet renar. Så det var inte bara så att synden så att säga smutsade ner, om man säger så, den person som hade gjort det, utan i viss mening så smutsade den ner liksom överallt. Gud skulle bo, hade lovat att bo i templet i en viss mening. Han hade lovat att vara närvarande där. Men när människor syndade så liksom smutsade det ner där inne. Så att han kan inte, det symboliskt sett, att bo där. Så därför måste man gå och rengöra templet där inne. Desinfektera genom blodet. Så att Gud kan bo där. Han kan inte bo med syndare, han kan inte vara med syndare. Det måste komma blod emellan som renar. Och sen dess blod som inte användes i templet, det skulle man sen ta och hälla runt om altaret där ute. Och förstår man har offrat en hel bagge. Jag har ju aldrig slaktat ett djur. Men jag föreställer mig att det är mer än några centiliter blod. Och om man tar en hel oxe, hur mycket blod ska inte det bli? Som skulle hällas, det vill säga prästerna var ju, de fungerade som professionella slaktare. Och det var ju blodigt. Väldigt mycket blod som rann där runt altaret där ute. Så det var inte lite. Och sen skulle fettet från djuret brännas på brännofferaltaret. Men alla övriga delar skulle föras utanför israeliternas läger och brännas där utanför faktiskt. Så det var annorlunda med det här offret. Och så fanns det ett löfte knutet till offret, till syndoffret. När prästen bringar försoning för syndaren, till rening från hans synd, får han förlåtelse. Alltså ett löfte om förlåtelse. Och även om det här offret står att var och en som rör vid köttet blir helig. De fick förlåtelse. I nyhetssegmentet får vi veta att egentligen var det inte de där djuren som förlåtelsen egentligen kommer från. Det var faktiskt, de där djuren pekade fram mot Guds lam. Men löftet var knutet redan då till de där offerdjuren. Även om de själva egentligen inte kunde framskapa förlåtelse. Men när de gjorde det här och gick på det här löftet, så fick de förlåtelse. Den som hade syndat. Vi kan läsa vad det står. Tredje Mosebok kapitel 4. Om hela Israels församling, allihopa, försyndar sig utan att folket märker det. Och de bryter emot något av Herrens bud och gör sånt som inte får göras. Och därigenom drar på sig skuld. Och sen den synd de har begått blir känd. Då ska församlingen offra en ungtjur till syndoffer. De ska föra fram den inför uppenbarelsetältet. Och de äldste i församlingen, alltså inte prästerna utan det är ledarna, de vanliga ledarna, ska lägga sina händer på tjurens huvud inför Herrens ansikte. Och man ska slakta tjuren inför Herren. Sen, den smorde prästen ska bära något av tjurens blod in i uppenbarelsetältet. Och prästen ska doppa sitt finger i blodet och stänka 7 gånger framför förhänget inför Herrens ansikte. Därefter ska han stryka en del av blodet på hornen på altaret som står inför Herrens ansikte i uppenbarelsetältet. Men resten av blodet ska han hälla ut vid foten av brännofferaltaret utanför templet, tabernaklet, som står vid ingången till uppenbarelsetältet. Allt fett ska han ta ut ur tjuren och bränna det på altaret. När prästen bringar försoning för dem får de förlåtelse. Sen ska han föra ut tjuren utanför lägret och bränna den. Detta är syndoffret för församlingen. Det finns flera varianter än för den enskilde prästen, för enskilda israeliten eller för hela församlingen. Och här ser vi en likhet eller en förebild på Kristus när det står att han som inte visste av synd, syndfri, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Så vår synd lades på honom och sen fick han offras till försoning för oss. Och vi har också det här med rening, att blodet renar. Det är ju i sig ganska märkligt, för i vanlig mening så renar ju inte blod. Det blir ju fläckar av blod. Men i den här meningen renar det. Det tar bort synd. Och det kommer just från Gamla testamentets offersystem. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd, så att Gud kan bo hos oss. I vårt hjärtas tempel så renas vi så att Gud kan bo där. Annars kan han inte bo hos oss. Om vi bekänner våra synder, du får göra som folket, de bekände sina synder över bocken eller över tjuren, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och i Hebreerbrevet läser vi: låt oss med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet, med ett hjärta som är renat. Egentligen står det grundtexten bestänkt, precis som prästen skulle stänka blod där inne. Ett hjärta som är bestänkt från ett ont samvete. Vi har synd, vi känner, vet om det. Jesu blod stänks på oss, så blir vi rena i Guds ögon, förlåtna. Hebreerbrevet 13, vers 11. Kropparna från de djur vilkas blod överste prästen bär in i det allra heligaste som syndoffer. Här har vi ordet syndoffer. Bränns upp utanför lägret. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Här ser vi hur Jesus kallas för ett syndoffer. Precis som syndoffret skulle, när blodet var stängt och vissa delar så skulle det brännas utanför templet, så blev Jesus också utanför Jerusalems murar. Fick han lida där. Så här ser vi en tydlig förebild för Kristus. Så när vi läser i Gamla testamentet om syndoffer, så förstår vi att det handlar om honom. Och så det sista offret, skuldoffer. Det är egentligen en variant av syndoffer. Det var precis som syndoffer, men med återbetalning. För det handlade ofta om att man, i de flesta fall var att man hade stulit någonting. Eller till exempel någon hade bett mig ta hand om den persons djur. Sen när personen kom tillbaka så sa jag att det har dött eller det har sprungit bort eller någonting sånt där. Men egentligen har jag tagit det. Alltså man på olika sätt har tillskansat sig någon annans. Då skulle det stulna återlämnas plus 20% av värdet som kompensation. Och så skulle man också ha det här syndoffret som vi nyss läste om. Allt det här som vi såg här. Där man skulle med blod stryka där inne. För man hade nämligen syndat mot Gud också. Inte bara mot medmänniskan. Gud blir bedrövad och upprörd, vred, när människor gör ont mot varandra. För vi är ju i grund och botten skapade av Gud. Så det är ju hans skapelse vi är. Om den ena är ond mot den andra, så syndar man mot Gud också. För man får inte synda mot hans skapelse. Så i grund och botten är det synd mot honom. Men samma sak gällde här. Synden ger skuld inför Gud, men skuldoffret gav löfte om förlåtelse. Samma formuleringar. Att när det här man offrar det här och blodet stängs, så får man förlåtelse. Och det här ordet skuldoffer används i Jesaja 53, vers 10. Det står: det var Herrens vilja att slå honom, alltså Messias, och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, samma ord, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Så när hans liv släcks, när han dör istället för oss, då får andra leva. Han får så att säga avkomlingar, och sen får han också löfte själv om liv. Så hans död blir till välsignelse. Hans skuldoffer blir till välsignelse, till förlåtelse, till liv. Och vi är snart färdiga, men låt oss läsa Hebreerbrevet 10, vers 1-10, som understryker att allt det här vi har talat om, det är i sig bara skuggor av det som skulle komma. Det är i sig bara förebilder. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen, genom samma offer som ständigt frambärs år efter år, fullkomna dem som träder fram. Annars hade man väl slutat offra. Så om djuren hade funkat som offer, då hade man ju kunnat räckt offra en gång. Men det gick inte. De som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Därför säger Kristus när han träder in i världen, och så citeras från Gamla testamentet, Saltaren: offer och gåvor ville du, Gud, inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig egentligen inte. Då sa jag: se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står skrivet om mig. Allting syftade fram på honom. Han är egentligen det offer, det enda offer som kan vara ett väldoftande offer för Gud. Och så fortsätter vi läsa från Hebreerbrevet. Först säger han: offer och gåvor, brännoffer och syndoffer ville du inte ha, de gladde dig inte. Fastän de frambärs enligt Guds lag, Gud har själv sagt det, och ändå blir Gud inte, gläder det honom inte. Sen säger han, Kristus: säg, jag har kommit för att göra din vilja. Kristus upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. I kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Vi sjöng en julsång här om dagen att Gud genom för Jesus skull utlyser en allmän fred. En förlåtelse som gäller alla människor, som helgar var och en. Och där hade jag inte fler bilder. Många fler saker kunde man lyfta fram, men nu har vi stannat vid säkert tillräckligt mycket för den här gången. Så låt oss be. Herre, vi Gud, vi tackar dig för att du har offrat din son till försoning för oss alla. Till rening för våra onda samveten. Herre, håll du oss hos denne vid detta offer, så att vi blir evigt saliga genom honom. Tack för att hans blod renar från all vår synd. Tack för att hans offer är en välbehaglig doft som visar att du tar emot oss av nåd för Jesus skull. Ja, Herre, vi bekänner våra synder för dig, och vi ser på ditt offer. Ja, Herre, låt oss glädjas och jubla alla våra dagar för vad du har gjort för oss till evig frälsning genom Jesus Kristus. Amen.